السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، återigen som vanligt är det alltid trevligt att se så många som kommer och lyssnar på en föreläsning. Och idag så kommer vi att prata om ett väldigt viktigt ämne. Vi har påbörjat en serie som handlar om vad islam står för och vad islam handlar om. Och den första föreläsningen jag hade i den här serien handlade om att vi har en skapare och alla de klara och tydliga bevisen som finns för att det existerar en skapare till detta universum och att vi människor är en del av denna skapelse. Andra föreläsningen så pratade jag om att det finns vissa tvivel som människor som inte tror på en skapare har. Och jag berättade om hur man kan besvara dessa tvivel och att det inte är någonting som egentligen kan påverka en persons tro på skaparen. Och därför är det också i princip alla människor genom alla tider har trott på att det finns en skapare. Den tredje föreläsningen så pratade jag om att denna skapare inte bara har skapat allt detta utan ett syfte. Utan att det finns ett mål och ett syfte med mänskligheten. Och sättet för oss att känna till vad detta syfte är och vad Gud vill från oss är genom sändebud och genom profeter. Och dessa profeter och sändebud har sänds till folkslag världen över. För att kalla dem till ett och samma kall. Och det handlar om att vi har en skapare och denna skapare förtjänar att dyrkas. Och det är upp till oss människor att dyrka honom och leva våra liv i enlighet med hans vilja. Det här är det simpla budskapet som profeterna kallade till. Och att de även berättade att efter detta liv så kommer ett annat liv som väntar oss. Där man kommer att hållas till ansvar för ens handlingar. Har man gjort gott så belönas man. Och har man gjort dåligt så kommer man att straffas för det man har gjort. Det här för oss vidare till den tredje föreläsningen som vi kommer ha idag. Och det är som sagt att många människor världen över tror på att det finns en skapare och att denna skapare har sänt sändebud. Vissa sändebud blev kändare än andra. Och bland de kändaste av alla dessa sändebud är Abraham, eller Ibrahim som muslimerna säger. Och han brukar kallas för fadern till profeterna. Eller patriarken som kristna och judar brukar säga. Han hade i sin tur två stycken söner. Ena hette Ismail och andra hette Ishaq. Från Ishaq så kom det en rad profeter som kom att följa från hans avkomma. Och bland hans söner var sonen Jakob. Och Jakob skulle komma att kallas för Israel. Och hans barn skulle komma att kallas för israeliterna eller Bene Israel, Israels söner. Och det här folket särskildes med att de fick väldigt många profeter till sig. Och bland de kändaste av dem var Moses. Och Moses kom med torarullarna och den lagstiftningen som judarna senare skulle tillskriva sig att de följde. Och de fortsatte att få profeter och sändebud hela vägen till att Jesus kom. Och han var den sista profeten till dem. Efter det så upphörde det att det kom profeter till dem. Men judarna väntade fortfarande på att det skulle komma ett till sändebud. En till profet till dem. Och de brukade samlas på olika ställen i världen för att vänta på denna sändebud och detta profet. En av de ställena som de hade läst från sina skrifter eller hört om profeten att det skulle komma en profet ifrån var från den arabiska halvön. Så många judar samlades på olika ställen i den arabiska halvön och väntade på att denna profet, denna sista sändebud, skulle komma till dem. Och det här tar oss till profeten Muhammed och tillbaka till år 570 i staden Mekka. Som vi sa tidigare så hade Abraham två stycken söner, Ishaq. Och från honom kom Jakob och från Jakob kom Ben Israel, israeliterna. Senare skulle kallas för judar. Och hans andra son, Ismail, blev inte lika känd. Och hans historia nämns väldigt kort, bara i Gamla testamentet. Och sen så nämns ingenting därefter. Bara att han fick ett väldigt stort folk som tillskrevs honom, som var araberna. Ismail, alaihissalam, åkte ner till staden Mekka tillsammans med sin pappa. Och lämnades där med sin mamma Hajar. I den här staden Mekka så kom de att bygga upp det här huset som kallas för Kaaba. Som muslimerna åker och vallfärdar till. Ismail fick i sin tur barn och barnbarn och barnbarnbarnbarnbarn. Och bland hans avkomma var en man som hette profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som föddes enligt den här tidsräkningen som man har här i Sverige år 570. I just den här staden, Mekka, som Ismail hade flyttat till. Och här fortsätter historien om den andra ledet utav profeter, eller den andra leden utav Abrahams söner, som inte nämns senare i det gamla testamentet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes och växte upp som sagt i staden Mekka. Och han levde ett simpelt liv. Hans pappa dog innan han föddes och hans mamma dog när han var väldigt ung, så han växte upp som föräldralös. Men hans släktingar tog hand om honom och han levde ett rättfärdigt liv. Och han gjorde sig väldigt känd bland sitt folk att han var väldigt ärlig och att han aldrig ljög. Så de kallade honom för Muhammad al-Amin. Muhammad den pålitliga och den som talar sanning. Han växte upp och jobbade bland annat med att valla får. Men sen började han hålla på med att handla. Han var en handelsman och jobbade med det. Och reste runt med att handla. Men folket runt omkring honom följde inte längre det budskapet som profeten Ismail kom med. Utan de hade istället börjat dyrka statyer. De trodde fortfarande på Ismail och trodde fortfarande på Abraham. Och hade till och med bilder på dem inuti Kaaba. Som de hade gjort om till ett ställe där de la in sina statyer som de dyrkade. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kände alltid ett avståndstagande för deras avgudadyrkan. Och dyrkade aldrig några statyer. De kände alltid att det här var fel. Någonting stämmer inte. Så han började dra sig tillbaka från sitt folk mer och mer. Och reflektera och kontemplera över och försöka dyrka Allah på sitt eget sätt. Han brukade gå till en grotta som kallas för Hira, som ligger i Mekka. En dag när han var där i staden Hira, i grottan Hira, så kom ängeln Gabriel till honom. Samma ängel som har kommit till de tidigare profeterna. Och det är den ängeln som Gud har utsett till att vara ansvarig för att förmedla hans budskap till sändebuden, som i sin tur för vidare dem till resten av mänskligheten. Den här ängeln Gabriel kom till honom, eller Jibrail som muslimerna säger. Och kom med det första budskapet när han var 40 år gammal. Och det var den första versen som uppenbarades från Koranen. Där Gud säger till honom, läs. Läs i din Herres namn. Det här var den första som uppenbarades för Muhammed. När Muhammed fick vara med om den här upplevelsen, hur en ängel kommer till honom med detta budskap, så blev han rädd. Vad är det som hände med mig? Han gick till sin fru Khadija och sa att det är någonting som har hänt, någonting väldigt konstigt. Men hans fru Khadija sa, var inte rädd. Gud kommer inte att överge dig. Utan hon förstod redan vid en tidigt lag att det här var någonting speciellt. Så hon tog med honom till en av hennes släktingar som hette Waraqa ibn Nawfal, som hade blivit kristen. Han var en av de få i Mekka som hade blivit kristna. Och han förstod direkt genom att han hade kunskap om de gamla skrifterna att det här var ängeln Gabriel som hade kommit till honom, att han hade blivit utvald till profet. Sen kom Gabriel till honom återigen gång på gång och började kalla honom till att han ska stå för samma kall som de tidigare sändebuderna kallade till. Nämligen att vi har en skapare som har skapat oss och skänker oss alla dessa välsignelser vi ständigt lever i. Och det är endast han som förtjänar att dyrkas och att vi ska leva våra liv i enlighet med hans vilja. Och det här är det som kallas för islam. Det vill säga att leva sitt liv i enlighet med Guds vilja, att underkasta sig Gud. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam började då kalla sitt folk till det här budskapet. Och staden Mekka var väldigt speciell på den tiden. För i staden Mekka fanns det här huset Kaaba som Ismail och Ibrahim hade byggt upp. Som var väldigt speciellt för araberna. Och de brukade komma dit från hela den arabiska halvön för att vallfärda. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam fick en stor chans att inte bara kalla sina närmsta släktingar, de som bodde i hans stad, utan även folket som kommer till Mekka, att kalla dem tillbaka till deras förfäder Ismail och Abrahams religion, som just var att man endast ska dyrka Gud och man inte ska dyrka dessa statyer som de då höll på med. När han gjorde det här så var det till en början väldigt få som trodde på honom. Och han blev häcklad och de slog honom, spottade på honom och förnedrade honom och torterade vissa av hans vänner och dödade till och med vissa av hans följeslagare. De som levde i Mekka på den tiden. För att de vägrade att lämna de statyerna som de dyrkade och den tron som deras förfäder hade, eller de, deras föräldrar själv hade lärt dem att de skulle följa. Men han fortsatte att kalla, även fast han fick alla dessa problem. Så de som var i Mekka försökte att övertyga honom på olika sätt att sluta kalla till det här kallet. För de såg att nu började vissa personer bli muslimer och vissa fortsatte att vara politister. Så de försökte kalla och locka honom på alla möjliga sätt. Att han ska sluta att kalla till det här. Om du vill få en hög status hos oss, du vill bli våran kung, vi gör dig till kung. Om du vill få mycket pengar, vi samlar ihop pengar. Om du vill gifta dig, vi fixar de vackraste av alla kvinnor till dig. Han sa nej, jag vägrar att lämna det här kallet. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om makt. Det är inte det jag är ute efter. Jag vill bara att ni ska följa det här som har uppenbarat sig mig från min Herre. Det som de tidigare profeterna kallade till. Tänk er vilken chans han egentligen hade. Han blev så häcklad. De förnedrade honom. Han hade chansen vid det här laget att yani, bli av med all den här förnedringen, kunna bli en stor kung och kunna bli härskaren över dem. Men det var inte det han var ute efter. Och han hade något högre mål än så. Så han fortsatte att kalla och förnedringen fortsatte. Till slut så blev det så pass allvarligt att han inte kunde stanna kvar längre. Som jag nämnde så kom folk från hela den arabiska halvön till Mekka. Och då fick han chansen att prata med folk från olika städer ifall de kunde hjälpa honom att sprida vidare detta kall, att stå vid hans sida. Och det skulle visa sig att ett folk som bodde i staden Medina, så kallades för Jethre på den tiden, som låg ungefär 400 kilometer norr om Mekka, skulle ta på sig det här uppdraget. Så de sa, det är lugnt, du kan komma till oss. Låt dina följeslagare utvandra till oss. Och du kan också komma hit. Och härifrån så kan du kalla till ditt kall så öppet som du vill. Och vi kommer att stå vid din sida. Så det var det han var tvungen att göra. Efter 13 års tid utav att kalla folk till islam och till sin herres budskap, så gick det inte längre i Mekka. Så han var tvungen att utvandra till Medina. I staden Medina så bodde det mycket judar. En stor del var judar och en stor del var araber där. Judarna som bodde där förväntade sig att det skulle komma en profet till dem. Men judarna hade blivit låsta på att profeterna som tidigare hade kommit, de var ju alltid från samma folkslag. De var alltid från deras folkslag. Från Bani Israel, från israeliterna. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var arab. Så det här var väldigt svårt för dem att ta. Det kom en profet, och det var han vi väntat på sedan lång tid tillbaka i denna stad. Men han var inte från vårt folkslag. Vissa av dem trodde och blev muslimer. Men stor del av dem vägrade att tro på hans budskap. När han var I staden Medina så ändrade situationen radikalt. Han fick en stor chans att kunna kalla helt öppet till islam. Politeisterna borta i Mekka vägrade att ge upp. De tänkte nu ska vi krossa honom när han är där borta i Medina. Det uppstod stridigheter flera gånger mellan muslimerna och politeisterna. Men muslimerna blev segrade. Och folk började mer och mer höra om att folket i den här religiösa staden Mekka har blivit besegrade utav en person som har en ny religion. Som heter Mohammed. Så folk började komma i stora mängder till profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam och lyssna på hans kall. Och inom kort tid så ledde det till att stora, stora mängder blev muslimer. Från bara det att när han utvandrade från Mekka till det att han dog, det året han dog, som var 10 år efter, så var de från att de var ett 100-tal följeslagare till över 100 000 följeslagare som hade blivit muslimer. Så hans kall spreds väldigt, väldigt snabbt över hela den arabiska halvön. Och det året då han dog, när han var 63 år gammal efter ett 23-årigt kall, så hade hela den arabiska halvön, som är en yta som är ungefär 4-5 gånger större än Sverige, hade blivit muslimer. Överallt, över hela den arabiska halvön, så hade folk blivit muslimer. Efter hans död så fortsatte folk att bli muslimer. Och de två stora supermakterna på den tiden, som var romarriket och det persiska riket, krossades snabbt. Och de skulle senare komma att konvertera i romarriket, som var spritt över Syrien och Libanon och Palestina och så vidare. De skulle senare komma att konvertera. Och även i det persiska riket så kom de att konvertera väldigt snabbt. Så bara 25 år efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams död så beräknade man att ungefär 20% utav världens befolkning bodde i muslimska länder, hade antingen blivit muslimer eller bodde i länder som muslimer styrde i. Och ungefär efter 100-150 år så hade islam spridit sig i öst till Kina och Vietnam till och med. Hela vägen till väst, bort till Spanien, upp till Frankrike, Italien, i vissa delar av södra Italien, och Marocko, Tunisien och Algeriet. Hans kall spred sig alltså extremt snabbt. Och det antagligen aldrig i världshistorien någonsin skett att ett kall har spridit så här snabbt så som hans kall gjorde. Vad var det som lockade folk att så snabbt bli muslimer? Att från att han var ensam när han var i grottan Hira och fick den här uppenbarelsen utav Gud. Till det att 23 år senare så hade en yta som var större, 4 gånger större än Sverige, 4-5 gånger större än Sverige, hade blivit muslimer, blivit muslims. Och 25 år efter hans död hade 20% utav världens befolkning levde i muslimska länder. Och därefter att det spred sig hela vägen till Kina, från Kina till Spanien. Det fanns en rad olika anledningar till att hans kall kunde sprida sig så snabbt. Vi som muslimer är först och främst övertygade om att det här är sanningen. Och människan i sin natur lockas till sanningen. Och lockas till folk som talar sanning. Om man skulle titta på människovärlden över. Om man skulle få välja mellan att följa sanningen i någonting. Man skulle säga, vill du följa sanningen i det här? Eller någonting som är fel? Så är det någonting som ligger i människans natur. Någonting som Gud har skapat i oss. Att man vill följa det som är rätt och det som är sanning. Och att man föredrar personer som talar sanning över folk som talar lögn. Det här är också någonting som ligger i människans natur. Så det här är den främsta anledningen till att folk blev så lockade till hans budskap. För att det just var sanningen. Men det finns andra anledningar där också till. Att det kallet som han kallade till var väldigt klart, tydligt och logiskt. Och det var själsligt väldigt tillfredsställande samtidigt. Det var inga konstiga doktriner han kom med. Utan väldigt klart och tydligt. Allt som är skapat måste ha en skapare. Och denna värld har en skapare. Vi har en skapare. Och denna skapare har ett mål och ett syfte med denna skapelse. Och det är att han ska dyrkas. Och att vi ska leva våra liv i enlighet med hans vilja. Det här är någonting som man kan lära även små barn. Och någonting som en person som aldrig någonsin har studerat kan förstå. Det var inget komplicerat filosofiskt kall som bara de allra smartaste i samhället kan förstå sig på. Utan det var någonting som är klart och tydligt som alla kan förstå sig på. För att islam är en religion för alla. Det är inte en religion för bara den intellektuella överklassen i samhället. Utan det är en religion för den intellektuella överklassen i samhället och den mest fattiga och minst utbildade i samhället samtidigt. Islam är religion för alla, för att det är alla vi människor är tilltalade av denna religion och att vi ska just underkasta oss våra skapare. Så det var ett klart och tydligt kall som han kom med. Och det var väldigt logiskt. Det var som sagt inga ologiska doktriner som vi tidigare har nämnt om de kristna till exempel. Att de säger att vi tror på att Gud är en och vi är monoteister och vi tvekar inte på det. Men Gud har tre olika personer eller skepnader. Han är fadern, han är sonen och han är den helige anden. Och de har distinkta roller men de är samma. De är tre och de är en samtidigt. Och andra doktriner som än tills idag de har svårt att komma med klara och tydliga exempel med. När de ska försöka förklara hur någonting kan vara tre och en samtidigt så kommer de ofta med exempel som i sin tur går emot deras egen troslära. Att de säger till exempel att vi tror på att Gud är som ett ägg. Att det finns ett skal och det finns en äggvita och det finns en ägggula. Tre olika saker men de är samtidigt en. Men det är inte det de säger. För de säger att alla dessa tre är egentligen en och samma sak. Samtidigt som de är skilda. Sådana här doktriner fanns inte i islam. Och islam var ingen specifik religion för ett specifikt folkslag. Om man läser Gamla testamentet och om judarnas religion så handlar den hela tiden om israeliterna. Bara om ett specifikt folkslag. Men resten av folkslag i världen över dem. Vad är det som gäller dem? Vad är det för regler som gäller dem? Nej. Religionen handlar, eller hela deras bok handlar bara om dem. Och inte om resten utav mänskligheten. Islam var inte ett sådant kall. Islam var ett kall för alla. Alla människor världen över. Män som kvinnor, rika som fattiga. Svarta som vita, araber som icke-araber. Och även det var någonting som var väldigt lockande för människor världen över. Det var samtidigt någonting som var själsligt tillfredsställande. Vi människor består av en kropp och en själ. Kroppen behöver mat och näring och medicin och på samma sätt själen. Någonting som den kan tillfredsställas av. Och vi som muslimer är övertygade om att själen endast kan verkligen få själafrid när den lever upp till det som den skapare har beordrat den med, vilket är att man ska ha kunskap om sin skapare och endast dyrka honom. Islam var även ett kall som kallade till framsteg och uppmanade till att söka kunskap och uppmanade till att reflektera över denna skapelse. I över 70 verser i Koranen så uppmanas vi människor att använda våra intellekt. Tänk efter. Reflektera. Kontemplera. Använd era intellekt. I över 70 verser i Koranen har vi uppmanats till det här. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam la väldigt mycket vikt vid kunskap. Och uppmanade hela tiden till att man ska studera och lära sig. Vilket i sin tur ledde araberna från att det var väldigt få bland dem som kunde ens läsa och skriva. Till att människor världen över såg ner på dem. Att det var bara människor som levde i små städer eller ute i öknen. Och de var inte lika framstående som till exempel romarna eller kineserna eller perserna och så vidare. Från att man såg ner till dem till att när islam kom till dem på bara ungefär 100-150 år så blev muslimerna, civilisationen och forskningen och vetenskapen och kunskapens fanbärare. Det var de som blev kända för kunskap, för att använda sina intellekt och för att just läsa och studera och så vidare. Så även det här var en stor anledning till att hans kall fortskred. Även att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när man läser vad han kallade till, så ser man väldigt klart och tydligt att det stämmer överens med vad de tidigare profeterna kallade till. Om man verkligen med uppriktighet läser om vad de tidigare profeterna verkligen kallade till, så ser man att det stämmer överens. Och många utav dem som blev muslimer till en början och även senare var just kristna eller judar. Och även som jag sa, att profeter har kommit till folkslag världen över. Det finns vissa gemensamma nämnare som folk känner till, även om de inte var judar eller kristna. Så folk kände igen vissa saker. Och profeten sallallahu alaihi wasallams kall var bara som en fullbordning till det de redan kände igen. Så därför underlättades det för folk att konvertera i massor. Även för de som levde på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så kunde de se hur han var som person. De träffade honom och han var väldigt revolutionerande som person under den tiden. På den tiden så levde man att den starkaste är den som förtrycker de svagare i samhället. Den rike förtrycker de svaga. Mannen trycker ner kvinnan. Man trycker ner barn. Man behandlar de som är svagare än en själv väldigt dåligt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med ett väldigt revolutionerande kall på det sättet. Att från att det var så här att man tryckte ner de fattiga, så upphöjde han deras status. Och hjälpte dem och stödde dem. Och uppmanade ständigt till att man ska hjälpa fattiga och lyfta upp dem från deras dåliga situation till att de ska få en bra situation. Från att de levde som förtryckta till att de blev ärade. En av islams fem pelare är att man ska ge almosa till de fattiga. Och utöver det så finns det otroligt många verser i Koranen och hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam, uttal från honom, där han ständigt uppmanar att man ska ta hand om de som är i behov. Även hur man såg på kvinnor på den tiden. Araberna på den tiden kunde se ner på kvinnor så pass mycket att man verkligen ville ha en pojke som första barn. Och om man fick en flicka som första barn, så skämdes man jättemycket. Till det att de kunde döda sina döttrar för att de ville att det första barnet skulle vara en son. Någonting som är helt sjukt. Men från att det var på det här sättet till att det blev totalt annorlunda när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom. Alla hans barn som levde vidare var döttrar. Och han höjde upp deras status. Hans dotter Fatima hade nämnts många hadither om hur nära relation hon hade med sin pappa. Och hon brukade komma in i ett rum där han satt. Och han ställde sig upp och pussade henne och satte henne ner på sin egen plats. Och när han kom in i ett rum så gjorde de samma sak. En väldigt fin och nära relation. Någonting som chockerade folk. Även hur man tog hand om barn. Hur de kunde se profeten sallallahu alaihi wasallam gå runt med sitt barnbarn på sina axlar. Eller när han bad med folk. Och en dag när han gick ner med pannan i marken och gjorde sujud, så var han nere väldigt länge och folk blev chockade. Vad håller han på med? Varför är han där nere så länge? Så tittade de upp, så såg de att hans barnbarn hade klättrat upp på hans axlar. Och efter bönen så sa han: jag vill inte gå upp för jag var rädd. Jag ville låta honom leka färdigt. Någonting som absolut inte existerade på den tiden överhuvudtaget. Men någonting som han kom med. Och även hur man ska behandla ens fiende. För muslimerna levde väldigt farligt på den tiden. Under första tiden när muslimerna blev förtryckta och dödade, så lät profeten sallallahu alaihi wasallam dem vara. Han slog inte tillbaka, utan fortsatte bara att ha tålamod och kalla vidare till sitt kamp. Men sen så när muslimerna flyttade ut till Medina och de blev attackerade gång på gång, så slog muslimerna tillbaka och stred mot dem. Och muslimerna kom med otroligt många regler, eller islam kom med otroligt många regler om hur man ska behandla ens fiender i strid. Att man aldrig får döda kvinnor. Att man aldrig får döda barn. Man inte ska döda civila. Man ska inte döda gamla. Utan strider sker mot de stridande. De som är på slagfältet. Och det här är än tills idag är det någonting som knappt implementeras i krig. Någonstans. Förutom de som verkligen håller fast vid islam. Som verkligen vill följa de reglerna som har kommit till islam. Även fast de reglerna kan vara nedskrivna i olika konventioner och så vidare. Så är det knappast någonting som följs i olika krig. Och kolla på de här människorna som förtryckte profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i Mekka så pass mycket. 8 år efter han blev utslängd och utvandrade därifrån, så tog muslimerna över Mekka. De här människorna hade förföljt honom, hånat honom, häcklat honom, dödat hans vänner och torterat andra. Nu hade han chansen att hämnas. Och det var det folk var rädda för. Att nu kommer han hämnas på dem. Men vad var det han gjorde? Han förlät dem. Och de som blev förlåtna efter att de har gjort alla dessa saker kom senare att bli några av de bästa av muslimerna. Och när folk fick höra om det här, den här behandlingen som man inte hade hört talas om i krig tidigare. Man fick höra om romarna till exempel. Hur var det romarna som skulle varit den största civilisationen på den tiden brukade behandla sina fiender? Vad man hört om Colosseum till exempel. Colosseum, den här stora byggnaden som var som en stadion som fanns mitt i, som ligger en dag mitt i Rom. Man brukade ta sina fiender, de som var besegrade i krig, och lägga dem där och låta ätas upp levande utav lejon. Det var så man behandlade dem. Eller av andra vilda djur. Eller så lät man dem strida mot varandra fram och tillbaka tills de dödade varandra. Det här var på det sättet man behandlade ens fiender på den tiden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam kom med någonting väldigt revolutionerande när han förlät hans tidigare fiender. Och människor efter det att muslimerna tog över Mekka, som var 8 år efter han utvandrade från Medina. 2 år senare så var muslimer, för att de var 10 000 så blev de 100 000. För folk fick höra om det här och folk blev muslimer i stora, stora folkskaror, att inte prata om i de andra länderna därefter. Folket på hans tid kunde även bevittna att många mirakel skedde från hans sida. Det fanns många saker som skedde på hans tid som var övernaturliga. Och de har samlat ihop de här sakerna som har berättats från honom i stora, stora böcker. Jag har en bok till exempel hemma där de har samlat ihop olika hadither som handlar om hans tecken på hans profetskap, som handlar om, som har nämnt 1400 hadither som nämner om de här sakerna. Att det finns så många händelser som skedde under hans liv som var övernaturliga händelser. Bland de sakerna, till exempel, för att ta bara ett utav det som sagt, 1000 exempel, men bara få exempel. Ett utav de största behoven som människorna i Arabhalvön var i behov utav var regn. Det var ett stort, stort problem när man inte fick regn. För då kunde inte boskapen få någonting att dricka och människorna fick ingenting att dricka för att det var ökenlandskap. Så utan regn så ledde det till stora, stora problem. Brunnarna behövde vara väldigt, väldigt djupa för att man skulle kunna få upp vatten. Så en gång så var det en stor torka. Och det kom och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam hade en fredagspredikan. Och det hade gått en väldigt lång tid och man kunde inte se ett moln någonstans. Så kom det in en beduin till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sa, ser du inte vad som händer? Våra skörden har försvunnit. Det lilla skörden som vi har. Och djuren håller på att dö utav törst. Det här är ett stort problem. Kan du inte åkalla din herre att han ska sända ner regn till oss? Så lyfter han upp sina händer till Gud. Och de berättade som satt där inne hur stora moln började flockas från alla håll. Från att det var helt tomt på himlen till att stora moln flockades över hans huvud. Och det började regna ner vatten i stora, stora mängder. Och det regnade, han inte hunnit ta ner sina händer förrän hans hår och skägg droppade utav vatten. Så gick han ner därifrån. Och det fortsatte att regna i en vecka i sträck. Det här är någonting som i princip aldrig någonsin händer i den arabiska halvön. Regnade en gång så är det en dag. Eller två dagar i sträck max. Men en vecka i sträck har i princip, händer i princip aldrig. En vecka i sträck regnade det så pass mycket att det blev översvämningar utav vatten. Så hade fredagspredikan veckan efter. Och samma person eller en annan person kom in i moskén och sa till honom: det här börjar bli översvämning. Det är för mycket vatten som kommer. Kan du inte säga till din herre eller åkalla din herre att vattnet ska sluta komma? Återigen så åkallade han Gud och molnen splittrade på sig och det slutade regna. Även så kunde det många gånger ske svält bland muslimer. Det fanns väldigt, väldigt lite mat. Och i och med att profeten sallallahu alaihi wasallam kom till maten och satte sin hand på den, så kunde mat som egentligen skulle räcka för 2-3 personer räcka till hundratals personer. Och att maten välsignades på det här sättet. Och det här var inte någonting en person vittnade, och inte två, och inte tre, utan hundratals människor runt omkring honom. Och liknande händelser skedde ständigt för dem. Så människorna som var runt omkring honom tvekade inte en sekund på att han verkligen var profet. Och de var helt övertygade. Och de personer som kom och hälsade på honom som såg det här lät sig även övertygas. Och även att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade om saker som kommer att ske i framtiden. Så att det inte bara skulle bli ett bevis för de människorna som levde på hans tid, utan även bli ett bevis för människorna fram till den sista människan kommer leva på denna jord. Och bland de saker som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade om var att han sa att det kommer dyka upp bland muslimerna extremister. Extremister som kommer att vara extremt våldsamma och i islams namn döda och mörda andra muslimer. Det förekom inte på profeten sallallahu alaihi wasallam att folk gjorde på det här sättet. Men han sa att det kommer att förekomma. Ungefär 25 år efter hans död, eller 27 år efter hans död, så uppkom de här människorna. Eller 25 år, någonting sånt. Och de började göra det som han sa. Och de här människorna fortsatte. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att de här människorna, när de väl dyker upp, han nämnde olika tecken på hur de kommer att se ut och hur de kommer vara. Och i detalj så var det det som skedde. De här människorna kommer att fortsätta att dyka upp och tillskriva sig islam till slutet utav tiden. Vilket vi än ser idag. Folk som tillskriver sig islam och är extremister och blodtörstiga och dödar oskyldiga människor. Och man behöver inte åka långt för att höra om det, utan bara slå på tv så hör vi om den här saken. Som skedde, som sagt, började ske ungefär 25 år efter hans död och fortsätter att ske än tills idag. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade även om att det kommer dyka upp folk som har sneda ögon och har speciella kläder på sig och har på sig skor gjorda utav hår. Och han beskrev i detalj om ett folk som kommer att börja attackera muslimerna. Vilket skedde ungefär 600 år efter hans död. Vilket var tatarerna. När tatarerna och mongolerna attackerade Bagdad och Syrien och andra länder. Och gjorde otroligt mycket hemska saker. Det här var någonting som skedde 600 år efter hans död. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade även om att det kommer att dyka upp folk. Som är i princip halvnakna. Och kommer vara fåraherdar. Men de kommer att tävla sinsemellan vem som kan bygga högst byggnader. Om vi tittar idag i världen. Vilka var de högsta byggnaderna byggs? Det är Dubai, Abu Dhabi, Kuwait vill bygga en ännu högre byggnad. Och Saudiarabien. kämpa med att de ska bygga en ännu högre byggnad än den högsta byggnaden i världen som nu ligger i Emiraterna. Och vilka är det som bygger? Just fattiga människor som tidigare var fåraherdar och liknande, som nu håller på att tävla om vem som ska bygga högast byggnader. Någonting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade om. Även att han berättade om att muslimerna kommer ta över romarriket. Och att muslimerna kommer ta över det persiska riket. Någonting som skedde ungefär 20 år efter hans död. 15 år efter hans död. Han berättade att muslimerna kommer ta över Konstantinopel. Någonting som hände på 1400-talet. Ungefär 800 år efter hans död. Och så vidare. Saker och ting berättade han. Och det slog in exakt så som han berättade. Och vissa nya saker, som sagt, att man tävlar att bygga höga byggnader i arabvärlden. Det här är någonting som skedde de senaste 30-40 åren. Och inte någonting som man kände till för kanske 100-200 år sedan, då de flesta byggnader inte brukade vara vidare höga. En annan sak som också gör det väldigt klart att han verkligen var Guds utvalda sändebud var att Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en djupt religiös person. Han brukade fasta väldigt ofta. Han brukade be en tredjedel till halva natten. Och var djupt, djupt religiös. Den personen som tror på Gud vet att det värsta man kan göra är att man ljuger om Gud. Att ljuga om andra saker är dåligt, men att ljuga om Gud och hitta på och säga Gud bordade mig med si eller Gud bordade mig med så är den värsta utav längden en person kan göra. Och en gudsfruktig människa gör inte en sån här sak. Utan den som säger att han verkligen är Guds sändebud och fortsätter att kalla till det är en utav tre personer om man tror på Gud. Antingen en galning som blivit schizofren eller har fått för sig massa saker, eller en av de värsta lögnarna som finns. Någon som verkligen hittar på några av de värsta lögnerna man kan komma på. Eller en som talar sanning. Om man tittar på profeten sallallahu alaihi wasallam var och hur han agerade och hur han lyckades sprida islam på det här explosionsartat och snabba sättet, förstår att han inte var en galning. Att han samtidigt kunde styra en stat, att han var en bra familjeman, hur han var med folk och så vidare. Det är helt omöjligt att han var galen. Galningar, det är de personer som måste sitta inne på psyksjukhus och är schizofrena och ser syner och så vidare. Det här är, en sån person kan inte göra det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam lyckades med. Och då skulle man säga, eller vissa andra kanske skulle säga att han har hittat på allt det här. Och var en lögnare. Och även det här är helt befängt om man tror på Gud. Att säga en sån här sak om man tror på Gud. För att från den dagen då han började kalla till sitt kall, så fick han ständigt hjälp från Gud. Som vi sa, nya mirakel skedde hela tiden. Och hans fiender som ställde sig emot honom blev besegrade. De kristna som var på den tiden blev besegrade och miljontals kristna blev senare muslimer. Och att Gud ständigt ger honom stöd och hjälper honom, trots att man ska samtidigt påstå att han hittade på det här hela tiden om Gud, är någonting som egentligen tyder på att man tror illa om Gud eller tror dåligt om Gud. Att Gud ska ständigt hjälpa honom med det han kallar till, och folk fortsätter att bli muslimer och han fortsätter att säga att han är sänd från Gud och uppmanar dem till folk och säga att han har hittat på det här om Gud, är någonting som egentligen tyder på att man inte tror på att Gud vet om allting som sker, eller att Gud inte kunde stoppa honom eller liknande. Som är väldigt farligt, och en person som verkligen tror på Gud inte kan säga. Så det återstår det tredje alternativet, att han verkligen var en profet sänd från Gud. Än tills idag, och det här är också en sak som är väldigt otroligt, än tills idag så fortsätter folk att lockas utav hans budskap. Om man bara skulle säga att han, profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, var en ensam man som bodde ute på den arabiska halvön för 1400 år sedan. Att tro att han kom med ett kall som folk 1400 år sedan i ett land som Sverige eller i USA eller i västvärlden eller andra länder världen över, senare skulle fortsätta att lockas till. Varje år så är det miljontals nya personer som blir muslimer. Och att tro att han skulle bara hittat på det här helt och hållet från sig själv. Och så många människor fortsätter att tro på honom trots att det här är ett helt påhitt om Gud är någonting som är väldigt konstigt. Och inte bara det, att profeten sallallahu alaihi wasallam pratar inte bara om vår relation till våran Herre utan även om hur våra transaktioner sinsemellan bör vara. Och han förbjöd många saker när det kommer till handel som ränta och ocker. Och olika former utav bedrägerier och liknande. Och det finns ett väldigt specifikt system inom ekonomi som han la upp. Tänk er själva år 2008 när ekonomin hade utvecklats som mest. Och ekonomin hade blivit så utvecklad världen över. Så sker en av de värsta ekonomiska kriserna i världshistorien. Och det ledde till att miljarders dollar försvann från människors konto och banker fick läggas ner. Och ni kommer säkert ihåg den ekonomiska krisen. Mitt i allt det här så börjar ekonomer världen över säga och skriva i finansiella tidningar att vi bör studera mer om islamisk ekonomi. Om det systemet som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Är det någonting man kan ha kommit på själv i öknen 1400 år innan det här? Någonting som utbildade ekonomer vill implementera idag. Ett ekonomiskt system som undervisas på universitet världen över och är det snabbast växande ekonomiska systemet idag. Det är utan tvekan någonting som, även om man inte tror på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att man måste säga att det är fascinerande. Och en annan sak, och det är det jag kommer att avsluta med, är att en känd historiker som heter Michael Hart, som är historiker från Princeton universitetet, ett av de kändaste universiteten i USA, han skrev en bok där han studerade människorna i människohistorien. Och han tog ut de 100 mest inflytelserika människorna i hela mänsklighetens historia. Och han satte ut den mest inflytelserika mannen genom människans historia efter sina historiska studier till att vara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den här boken trycktes i 500 000 exemplar, den översattes till 15 olika språk. Det var en känd bok som skrevs om det här efter djupa studier i historien. Den mest inflytelserika människan genom människans historia var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur kan man någonsin säga att han bara kom på det här från sig själv? Att det här var bara ett påhitt? Det här var inget påhitt, utan klart och tydligt så tyder det på att han var Guds utvalda sändebud. Och må Guds frid vara över honom. Och jag tackar för mig för den här föreläsningen. Och sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.